Om det finns ett sätt att göra en publik uttråkad av liksom bebismord och våldtäkt, så det är ju Boll som kan göra det.
Och han lyckas. Han lyckas ta udden av hemskt mänskligt lidande. Är det okej, okay, film och skit avsnitt 10 11 är det. och Alex kunde inte vara med den här helgen, så det blir lite specialare den här gången med bara jag, Per, så som drar med lite random folk och har lite annorlunda sidoavsnitt, eller vad man ska säga.
Ja.
Och den här gången så sitter jag här med min bror Peter.
Hej.
Hey. Sitter i hemma hos Peter i the mean streets of Tullinge.
Ja, det är hårt här.
Ja, när man stannar och ser några av de där privilegierade vita kidsen, alltså, då låser man dörren och kör vidare snabbt.
Ja, de kanske frågar en att köpa cigaretter åt dem.
Det är mardrömmar, man. Så formatet på det här avsnittet tänkte jag att vi först pratar lite om filmerna vi har sett under veckan.
Mm.
Och sen så, för just det här avsnittet, har vi sett två filmer. The Wild Bunch och Darfur, eller Attack on Darfur.
Ja, det är lite förvirring där, för IMDb säger Attack on Darfur. Filmen själv säger bara Darfur.
Ja, och det är ju förstås en Uwe Boll-klassiker.
Japp.
Yep. Precis som alla Uwe Boll-filmer.
Japp, yep. Fast det är den... En av de Uwe Boll-filmerna ingen har talat om.
Ja. Han klämmer ju ut typ tre filmer om året eller något sånt där. Så.
Han filmar alla samtidigt, känns det som.
Ja. Så det är de två filmerna. Men innan det så... Alltså, sen vi började med den här podcasten så har jag sett mer filmer per vecka än vad jag har gjort annars. Intresset har gått upp av någon anledning. Jag vet inte hur det var. Och den här veckan har jag sett en hel hög filmer faktiskt.
Ja.
Har du lyssnat på Tveksamt podcasten, som är en svensk som pratar om svenska skitfilmer liksom?
Ja, det har jag inte gjort. Jag lyssnar på typ en svensk podcast.
Ja. Tveksamt heter den, och den är jävligt nice. Det är två snubbar som pratar om tveksamma filmer helt enkelt. Och den här veckan så såg de Scorched Heat Thriller. Thriller är med, ja, del av titeln. Det är den. Och den filmen verkade så fantastisk, så jag ville se filmen innan jag lyssnade på avsnittet. Och det är en svensk film på engelska med Harald Treutiger i huvudpersonen.
Så han pratar engelska?
Yep, yep. Alla karaktärer pratar så där härlig bruten engelska. Den är inspelad i Skåne och det är en slags skräckfilm. Alltså det är ett spöke helt enkelt som hemsöker dem för deras synder när de var barn.
I Skåne.
Ja, ja. De har till och med en biljakt i skånska myllan. Den filmen, den hade potential att vara en proper skitfilm alltså. Men den är för seg.
Mm.
Den är för utdragen och har för mycket filler. Den har jättemycket shots där folk bara står och tittar på någonting.
Ja.
För den var jävligt seg och tråkig. Men alltså, den är värd att se i gruppen då och något sånt där, för att den har många roliga saker för sig.
Ja, för när man beskriver den, det första jag tänker på är Hot Fuzz, fast på allvar.
Ja. Jo. Ja, den här har inte riktigt självironi alltså. Även fast den har helt absurda saker för sig alltså. Och den är värd att se för de absurda sakerna. Alltså, det är typ ett gäng med i sista tredjedelen av filmen helt plötsligt. Som verkligen är... De som har skrivit och regisserat, de har typ att, men hur är kriminella gäng nu för tiden egentligen? Ja, men de går ju kring med läder och nitar och bar överkropp och hänger i typ ruiner och grejer.
Ja.
Ja, det är det de gör. Ja, lustiga saker som det.
Det är där de planerar sina värdetransportrån.
Ja. Så scorched heat thriller. En svensk klassiker från 80-talet. Den hade rätt rolig musik också. Det är riktigt så här synt musik, du vet.
Det är en bra grej med allting från 80-talet.
Ja. Ja, särskilt de skitfilmerna. Ju mer inspirerat av John Carpenter, desto bättre. Allra bäst om det är John Carpenter själv, förstås. Ja, sen... shit. Jag måste kolla upp i telefonen. Var... Nej, just det. Men den hette... Det var en japansk animefilm som jag såg.
Ja. Ah.
Som hette... Kodomo Okami no Ameto Yuki.
Mm.
Som blir då vargbarnen Ame och Yuki.
Ja, det är den engelska titeln. Sett anime folk på Twitter nämna den. Så är det Wolf Children, den verkar kallas när den släpps i USA.
Ja. Det är senaste filmen av han som regisserade Tjejen som hoppar genom tiden. Tokyo Kakuro Shoujo. Som var en jävligt nice film, tycker jag.
Mm.
Han gjorde också Summer Wars. Som, alltså, det är en kvalitetsfilm. Det,
ja.
Så mycket erkänner jag. Men jag var inte särskilt mycket för filmen.
Mm.
Och vi snackade ju om det igår också. Och det beror på att karaktärerna inte charmade mig. Men det gäller att man gillar karaktärerna. Då kan man antagligen gilla filmen.
Ja.
Och det är inte direkt ett stort fel på karaktärerna, tycker jag. Men du vet... Jag föll inte för dem och därför satt jag och var lite irriterad under filmen. Storyn är jävligt korkad, alltså.
Japp. Yep.
Men det handlar ju mer om familj och grejer.
Ja.
Summer Wars, det vill säga.
Yep.
Den här senaste vargbarnen, Ame och Yuki.
Mm.
Den handlar om en tjej som träffar en varulv.
Mm.
Och hon... Ja, inte gifte sig, men hon börjar bo tillsammans med honom i alla fall. Och får barn tillsammans med honom.
Mm.
Titelns Ame och Yuki.
Yep.
Och den handlar om svårigheterna med att... med det. För under vissa omständigheter så försvinner mannen. Så filmen är väldigt ensamstående mamma-tema på.
Ah. Faktiskt.
Och jag tyckte den var jättebra.
Mm.
Jag tyckte mycket om den. Och jag tyckte den var mycket bättre än Summer Wars, faktiskt.
Ja, så hur är den jämfört med Breaking Dawn Part 2 som vi såg nyligen också?
Oh man, Breaking Dawn Part 2.
Där har vi ju ett barn.
Ja, de behandlar ju samma tema, basically. Även naturliga ungar och grejer. Ja, den här var bättre. Ja, det är inte svårt att vara bättre än Breaking Dawn Part 2.
Nej.
Shit.
Ja.
Alltså, hela Twilight-serien, den måste ju vara ett avsnitt av Film och Skit någon gång när vi pratar om allt sånt där.
Ja, för vi har ju sett alla de där nedra filmerna.
Ja, och så prata om hela den där genren av övernaturliga väsen i teen-film-setting. För ja. Det har verkligen blivit en trend ju.
Yep.
Det är verkligen en Hollywood-trend nu att ta någon... Ja, nu på sistone är det verkligen sagor som tas. Och man gör dem lite mörka och edgy. Och har... Alla personerna ska vara early 20s, någonting.
Yep.
Och så teen romance-grejen.
Mm.
Ja, det är en riktigt komisk trend.
Det är så svårt att ta någon av de där filmerna seriöst. Bara man ser karaktärerna och skådespelarna hur de ser ut. Så du brister ut i skratt direkt.
Ja, och allting de säger, hur de säger det. Facepalm-festival konstant.
Ja.
Inte i Vargbarnen, utan i de här Hollywood-remakesen av sagor och böcker.
Ja. Nej, så... Vargbarnen eller whatever den heter... Värd att se någon gång och för att det är bra på riktigt, alltså.
Ja, den var riktigt bra på riktigt, tycker jag.
Mm.
En till riktig film som jag såg igår var 12 Angry Men.
Ja.
Som är en rättegångsfilm ifrån 57. Den är regisserad av kille, jag tror han heter Simon Lumet. Mm. Och det är han som gjorde Network.
Ah!
Så en jävligt bra film alltså.
Ja, det är en sån här film man typ måste se.
Ja, verkligen. Alltså bara en sån grej som I'm mad as hell, I'm not gonna take this anymore. Det känns ju som det är del av kulturarvet numera faktiskt.
Ja.
Det är också en film som är högaktuell vilken tid som helst, känns det så.
Ja.
Jag menar, vi såg ju den bara här om året och det var verkligen spot on, kändes det som.
Ja.
12 Angry Men, den följer en jury som ska avgöra ett mål, helt enkelt. Och hela filmen är när de sitter, du vet, inlåsta i det där juryrummet och ska bestämma sig. Och 11 är för skyldig och en är mot skyldig.
Ah.
Så det är hela liksom hur de ska komma fram till ett beslut.
Mm.
Och den är riktigt trevlig. Henry Fonda spelar han som är motskyldig. Och han är lite väl smart kanske. Och så som målet är skrivet är det lite väl convenient med luckor i vittnesmålet och så vidare. Men jag tycker ändå den illustrerar väldigt uppenbara problem med att ha jury of the peers, så att säga. För att det är uppenbart att många av dem i juryn, du vet, vill döma bara för att ja, men ej, han är en gutter trash, såna är de.
Ja.
Så att det är liksom den personliga aspekten i karaktärerna, hur det spelar in i såna här jurybeslut är väldigt tydligt, snarare detaljerna i fallet.
Ja, så den känns aktuell trots att den är asgammal.
Ja. Ja visst, ingenting med filmen förutom att den var svartvit kändes dated. För att jurybeslut görs ju på exakt samma vis idag som då.
Mm.
Och lika flimsy, du vet, beslut också. Ah, killen är ful. Killen ser ut som en mördare. Ja. Och jag tycker det är passande att de för filmen också har valt att den som är åtalad, en 18-årig kille från slummen liksom.
Ja.
Som ser lite etnisk ut också. Han är inte svart, men etnisk.
Alltså tillräckligt udda ut för att alla de gamlingarna ska ogilla honom.
Ja. Och hela juryn är bara vita snubbar i kostym typ. Ja. I och för sig var ju alla män på den tiden det som var vita i alla fall.
Ja, men det representerar bra. The old establishment ska döma unga som de inte förstår alls.
Yep. Ja. Alltså det är filmerna jag har sett den här veckan.
Ja, jag har inte glott på lika mycket, men jag glodde på en riktigt riktigt notervärd film i alla fall. Och det var ju Free Jack.
Åh, den är så bra! Eller bra citationstecken.
Ja, det är ju Emilio Estevez, Anthony Hopkins, Mick Jagger. Och Emilio Estevez, han är en racingförare som blir transporterad till framtiden från 92 till 2009. Oh.
The far-flung future of 2009.
Ja, där att det är en mardröms framtid verkligen. Det är rätt otroligt att på bara vara 17 år så är det Blade Runner.
Ja, och det är också så där att vad är det de har, typ varning på radion och så, eller typ att det är radiation zone och grejer?
Ja, verkar det. Han ramlar ner i den där Hudson River i tillfälle. Och Mick Jagger kommenterar uppifrån att om man sväljer vattnet kommer han dö.
Det kanske gäller det nu också i och för sig.
Jag tror inte man dör. Men inte ens i Kina tror jag man dör om man dricker det där hemska vattnet vi har sett på internet.
Och apropå att Manhattan, du vet.
Ja.
Det är så bra att de har typ Mick Jagger har en GPS-grej av något slag när han åker omkring i något som ser ut som ett ödelandskap, dystopiskt ödelandskap.
Ja, det första gången man ser honom, eller man ser framtiden, så åker han, det är kolsvart ute, han leder en konvoj med lastbilar. Det ser ut som ödelandskap, ja. Och man ser bara lite så här skit och förstörda byggnader typ utspritt på gatan. Så tittar han på den här GPS så ser man att han åker i Manhattan.
Så bra. Och den där förvandlingen av världen på bara 17 år. Så absurd.
Ja.
Det är också att nu är det ett par år sedan jag såg Free Jack, men varför blir Emilio Estevez skickad i framtiden? Det är något sånt där om att de typ plockar folk som dog under mystiska omständigheter och de inte hittade en kropp.
Ja, det är de. De har en tidsmaskin så de beamar folk precis innan de dör i det förflutna. Och det verkar vara en regel att de måste ha videobilder av dem eller något sånt där.
Okej. Okay.
För att då, i framtiden så glor de på video av när han dog. Och det är så de triangulatar hans positioner.
What?
Ja, så de beamar honom fram för att eftersom han är i förflutna 1992 så är han hans kropp är inte helt förstörd av alla utsläpp och sånt där i världen. Så det är någon rik snubbe som vill ha en ny kropp för att man kan föra över sitt medvetande till nya kroppar och leva för evigt.
Anthony Hopkins, det är där han kommer in. För han är ju antagonisten, eller hur?
Ja, man får inte reda på det förrän precis slutet.
Ja. Det är så skönt också, Anthony Hopkins i Free Jack. Tillsammans med Emilio Estevez och Mick Jagger.
Ja, är det något, alltså det, när jag började glo på honom, det jag väntade mig skulle vara att det skulle vara någon sån här skit B-film som var liksom låg budget men hade några kul skådisar och den här 80-talsstilen, men jag blev chockad över hur dyr den kändes, för jag märkte direkt i racing-scenen att filmen kostade pengar. Känns mycket högre budget än typ Total Recall och Running Man och alla de där. Det är snäppet över det, så att och det action hela tiden och det är fullt med effektshots och massor med liksom, alla bilar har de ju
framtidspimpat.
Ja, alla bilar är framtidspimpade och de har ju så här blixtvapen för att stanna folk med och 80-tals blixtarna ser ovanligt bra ut. Så den här filmen kostade pengar att göra och ändå typ ingen har hört talas om den.
Nej, men den totalt failade i The Box Office, vad jag minns.
Ja.
Jag kommer ihåg när jag såg en recension av den här filmen på typ Filmkrönikan back in the days. Och jag för mig, den fick en etta. vilket känns lite oförtjänt faktiskt.
Ja.
För alltså, det är typiskt så här, du vet, Mick Jagger är med i den. Jag tror att han är nära, nu är det här en skitfilm. Det känns lite sådär.
Ja.
För att det är väl en your basic festliga action sci-fi grej från den där tiden.
Ja. Den påminner mig ganska mycket om den här nya Total Recall-filmen. Att den är inte så där jätteengagerande att glo på, men den är tillräckligt kompetent ihopsatt att den är skoj att se och det är typ action hela tiden och det är hela tiden sci-fi grejer att titta på. För typ New York, varje gång man ser en stan så är det typ enorma sci-fi banners om självmordshjälp.
Nice. 2009. Jag såg den länge sedan på 90-talet när den kom till typ Filmnet. Du kommer ihåg Filmnet-eran. för vår kusin, han spelade ju in filmer från Filmnet hela tiden. Och det var en av de filmerna jag såg tillsammans med honom på VHS, gamla goda tiden. Och jag tyckte jättemycket om den back in the days, för att jag blev nog lite småkär i René Russo som är Emilio Estevez flickvän i den. För att de är tillsammans i baktiden också. Och så när han kraschar och dör och hon blir så ledsen, så tror jag känner lite sådär, åh nej, vad synd om henne. Och sen när han kommer till framtiden och träffar henne sen också, så känner jag nog liksom, ja, nu måste de bli tillsammans igen. Det var någonting med henne i filmen som tryckte på mina knappar, mina tonårsknappar.
Ja, idag när jag såg filmen, så när hans bil exploderade, så tänkte jag, nej, där explosionen så bra ut.
Ja. Det är ganska spektakulärt också liksom hur den exploderar, för att han typ snuddar ett hjul så hela racingbilen det flyger upp i luften som ett flygplan och kraschar in i en bro som går över.
Ja, och den exploderar och det faller bitar och det blir stort eldmoln faller ner. Och tydligen så den här tekniken att ta folks kroppar från det förflutna, det är ingen hemlighet i framtiden direkt. Alla verkar känna till det, för alla som blir transporterade i framtiden kallas för Free Jacks.
Ja, just det! Och han typ knackar på någon dörr bara. Och så är det typ, oh shit, en Free Jack, de vill inte ha någonting att göra med.
Ja.
Så stan måste ju vara krylla med Free Jacks som har lyckats typ rymma och grejer.
Ja.
Och de vet att The Man är ute efter dem.
Ja. Det här, så det är verkligen det rika etablissemanget. De håller på med det där hur mycket de vill, verkar det som.
Ja. De har tidsmaskiner som de plockar kroppar ifrån baktiden. Och det är allmänt känt. I den dystopiska framtiden 2009.
Ja.
Är det härligt?
Ja. Nej, så det är en riktigt bra skitfilm.
Mm, det är en proper skitfilm.
Ja, verkligen. Den är 1,45. Den kanske kunde ha varit kortare, men jag tycker inte... Den var inte tråkig.
Mm.
Vissa tycker att det är tråkigt med action hela tiden. Jag tycker det är helt okej.
Okay. Ja. Det beror ju helt på. Alltså. Ja. Men här, i den här filmen har vi väl biljakt och allt möjligt, va?
Ja.
Bara det. Spontan biljakt med de här nedra framtidspimpade bilarna.
Ja, de som ser ju riktigt absurda ut.
Ja.
Men det är hyfsat välbyggda. Bättre framtidspimpade bilar man har sett i typ någon MST3K-film.
Ja. Nice.
Ja.
Så det var veckans filmer, va?
Yep.
Free Jack, 12 Angry Men, Wolf Children, Scorched Heat Thriller.
Prova de att uttala det där namnet någon gång?
Jag har alltid haft jättesvårt att säga det. Det är som Scorched Tanks.
Ja.
Det där ordet. Varför ser det ut som det gör?
Ja.
Ja. Så alla de är filmer värda att se av diverse anledningar. Ja. Okej, ska vi prata om första filmen då? The Wild Bunch.
Ja, eller Vilda gänget som det står på omslaget.
Som är svenska titeln.
Japp.
Alltså Blu-ray-disken som du köpte... Jag hörde att den här filmen var förbjuden i Sverige ett tag.
Ja.
Eller grymt censurerad typ. Men ja. Den versionen vi såg, det var ju originalversionen.
Ja.
Du vet inte mer om det, eller?
Nej.
För det är en film ifrån 69, tror jag. En Vilda Västern-film. Regi av Sam Peckinpah. Som, han är väl mest känd för den här filmen faktiskt.
Ja.
Men jag har sett två andra filmer av han. Järnkorset, Iron Cross och Getaway. Getaway kommer jag knappt ihåg någonting av. Och Järnkorset kommer jag ihåg lite av. Jag såg båda de här filmerna för typ 15 år sedan. Eller och Järnkorset är en ganska annorlunda krigsfilm. Den utspelar sig i östfronten under andra världskriget, följer ett gäng tyskar som försöker make their way tillbaka medan ryska armén är de hack i häl.
Ja.
Så det är de två filmerna jag har sett. Jag tyckte inte särskilt mycket om Järnkorset.
Mm.
Men dess problem... vi kan prata om det när vi kommer till actionscenerna i Wild Bunch.
Ja.
För att... Wild Bunch... Jag tyckte jättemycket om den.
Ja.
Ja.
Jag läste ju Wikipedia-artikeln efter. Och det kritikerna sa om filmen när den var ny, det typ håller jag med om idag. Att filmen är helt klockren, men det enda felet var typ flashback-scenerna. Hur klumsigt de var inlagda.
Faktiskt. Jag håller helt med. För att det var någon gång som... Det spontant blev det där vågiga filtret över skärmen som brukar vara för en flashback. Och det kändes så klumpigt verkligen.
Ja, men annars så känns filmen som den verkligen har hållit med tiden. För det är verkligen rakt igen som tempot på filmen, klippningen och effekterna och allting. Ingenting känns riktigt föråldrat. Nej. Utan det är aldrig någon gång där man tas ut ur filmen för att det är någonting som är verkligen gammalt som vi skulle kunna göra bättre idag. Utan den undviker allt det där.
Ja, jag håller helt med. Den håller the test of time utan tvekan.
Yep.
Och känns inte föråldrad. Mm. Så upplägget på filmen, det är det att The Wild Bunch, titelns gäng där, det är ett gäng liksom bankrånare, rövare.
Ja.
Och då, filmen öppnar med att de rånar en bank, men det visar sig vara ett bakhåll. För lagen har fått nog av dem och de har dragit ut en kille från fängelset som är en före detta medlem i gänget för att jaga ner dem, för att han kan ju såklart alla deras tricks och vet hur de tänker. Ja, det är filmen helt enkelt. Mm. Det är gänget som försöker make their way in this world och de som jagar dem.
Ja, det här gänget, de börjar bli ganska gamla, de håller på med det ganska länge. Och de, flera karaktärer snackar om att de vill göra en sista stor hit och sen dra sig tillbaka. Men frågan är, de verkar vara banditer hela tiden. Så de frågar sig vid en scen, liksom, dra sig tillbaka och gör vad då?
Ja, och det här är ett tema som går genom hela filmen, det där med att de är slut. Och världen är slut på dem också. För den här utspelar sig enligt liksom artikeln där 1917 eller något sånt där.
1913 tror jag det var.
13, okay. Ja. Så att det här är the tail end av Vilda Västern-eran.
Ja, för de har vapen från den tiden. De har, det finns en bil med.
Ja. Så världen har ingen plats för Vilda Västern längre. Ja. Liksom. Och de är för gamla. Getting too old for this shit.
Yeah.
Ja. Och det är mycket dialogen som anspelar på det också. Jag gillar särskilt ett genomgående tema genom filmen med att man får se väldigt mycket barn.
Ja.
Det är mycket klipp till barn som leker och tittar på rövarna och så vidare. Och särskilt en dialog i mitten av filmen så pratar de om att Vi vill tillbaka till den tid då vi var unga. Mm. Inga bekymmer och så vidare. Och kanske vi som är rövare, som är skam. De vet att de är skam. De har inga illusioner om att vilka de är och vad de gör.
Mm.
Särskilt vi onda män, kanske mer än andra, längtar tillbaka till den där tiden.
Ja. Nej, verkligen, det mängden statister i bakgrunden, barn av alla åldrar, för det är ju bebisar och småbarn och lite äldre barn.
Mm.
De är med där hela tiden. Nästan alltid när det är massa våld på gatorna och sånt där, så det är alltid barn som ser det. Som i öppningsscenen där barnen sprang ut och lekte med låtsaspistoler efter att det hade varit typ en massaker i gatan.
Ja, medans de fortfarande inte ens har hunnit rensa upp gatan på alla kroppar.
Ja.
Ja. Och det är till och med ett barn som har det slutgiltiga skottet i filmen.
Ja.
Mm. Så att det där är helt klart ett val, och det är ett bra val som funkar i filmen, tycker jag.
Ja.
Våldet i filmen måste man ju prata om, för den här filmen var ju, när den kom, och är fortfarande känd för sin final och sitt våld.
Mm.
För när den kom så var det den actionscen som hade mest kulor skjutna i någonsin. Och jag tror den hade det rekordet en bra tid, om den kanske fortfarande har det, jag vet inte riktigt.
Ja, det är... Det är ju en kulspruta som typ går konstant.
Ja, och gevär och puffror som går konstant.
Ja.
Och Sam Peckinpah i den här filmen är jättebra på att klippa actionscenerna, tycker jag.
Ja.
Det är någonting som står ut direkt. Och som känns väldigt, inte bara modern, utan visceral och eget.
Ja, verkligen. Det bara direkt i öppningsscenen så är det väldigt kaotiskt. Men klippningen gör att man kan liksom hänga med allting som händer. Men det känns ändå gritty och äkta och kaotiskt.
Ja, som exempel hur han klipper till slow-mo-grejer hela tiden. Mm. Till exempel är det en shootout av något slag. Någon blir skjuten och ramlar över hustaket på bästa stuntmanvis. Du vet. Yeah. Och medan han faller så klipper de till han som faller i slow-mo. Mm. Till olika saker som skjuter fram och tillbaka. Tillbaka till han som faller. När han fallit lite till. Och så vidare. Och det skapar verkligen en känsla av att saker händer samtidigt hela tiden. Utan att man blir bara ansträngd i ögat. Det är inte frenetisk klippning à la Michael Bay.
Nej.
Utan det är väldigt deliberate och effektivt.
Ja, men till exempel om man jämför med Taken 2 eller något sånt där. Ja. Allting gjort av den där Olivier Megaton-snubben som Transport 3. Stora fel med den var klippningen. Ja. Och Taken 2 igen, klippningen var fel. Alldeles för frenetiskt. För det när man gör det så extremt som folk gör det idag. Man förlorar effekten man är ute efter och bara förstör det. Mm. Och här är aningen lugnare klippning. Och det är exakt det de försökte uppnå dem.
Ja, för det är verkligen också mixen av vad det klipps till.
Ja.
Till exempel ett vanlig grej som han har för sig är klipp till någon som skjuter och en inzoomning när han skjuter. Mm. Vilket ger en sån här känsla av att han just sköt. Mm. Och sen det blandade slow-mo-grejerna. Det gör det varierat och intressant. Och ökar den kaotiska känslan på ett väldigt bra sätt. Faktiskt.
Ja, men det är de här inzoomningarna. Det var ju till och med en gång lite senare i filmen. Då de håller på och skjuter artilleri från en kulle.
Mm.
Och då zoomar de från väldigt långt avstånd. Liksom artilleriet skjuter, kameran är typ jättelångt bort och zoomar in. Och så sprängs det precis när zoomen blir klar.
Oh.
Och det är liksom, man får känslan av att det är väldigt genomtänkt, koreograferat allting.
Ja, men det där är ju verkligen ett exempel på att minsta detalj är väl genomtänkt. Och det känns, det märks.
Ja.
Och det känns väldigt modernt, vilket är fel att säga för att det är snarare så att det är en tidlös aspekt. Det är, vet, äkta film.
Nej, det känns inte som om det är liksom gamla filmtroper man ser på, utan nej, det är helt klart tidlöst.
Mm. Sen också karaktärerna. Hur actionet är klippt och så vidare, det är tekniska aspekter av filmen.
Yep.
Men den är även, jag tycker den är väldigt bra skriven och spelad.
Mm.
Dialogen till exempel mellan det här gänget.
Ja.
Jag gillar hur det finns en underton av spänning genom filmen. I dialoger så kan någon bli sne och så helt plötsligt du vet, dra fram pistolen. De dricker hela tiden så det finns den liksom, osäkerhetsaspekten i det också.
Ja, verkligen. Det här gänget och typ alla andra karaktärer i filmen, det är inte stabila personer här. Typ alla i hela världen känns som de är aningen psykade och off.
Mm.
Och de kan smälla av när som helst. Och ja, det känns som de gör det också, ofta.
Ja, så som om världens statister handlar om eller ser på dem, förstärker också tycker jag det att de är främlingar i den här världen. De är inte del av det. Och det är också du vet, en aspekt av filmen är det här brödraskapsgrejen.
Ja.
Och honor between men.
Mm.
Huvudpersonen, eller ja, han är väl huvudpersonen, han som är ledaren för gänget som spelas av William Holden.
Yeah.
Han har en jättebra intensiv blick. Mm. Hans spel med ögonen är jättebra.
Mm.
Och han säger i någon scen liksom att when you give the word to a man, you stick by him. If you can't do that, you're an animal.
Ja, men de säger också att 10,000 gold cuts a lot of family ties.
Ja.
Så det är verkligen en balans där mellan faktiskt vara honorable eller ta the money.
Mm. Och för det här gänget De har ju många goda stunder också. Mm. Just det där när de skrattar gott tillsammans. Det är ju 1000 gånger som de garvar högt tillsammans, verkligen. Ja. Och man får en väldigt bra känsla över brödraskapet där. Samtidigt som det är en underton av spänning hela tiden.
Yep.
Och de stöter på en mexikansk generalsnubbe som försöker karva ut ett kungadöme i norra Mexiko där. Och scenerna med honom är också fantastiska, tycker jag. Mm. För den där generalissimon, han känns som en typisk sån där warlord.
Mm.
Han är värsta alkisen. I slutet av kvällarna när de är på besök hos honom ser han ut som ett vrak. Men han är ändå en inspirerande karaktär, för han är orädd och har en viss stil för sig.
Ja.
Det fick mig att tänka på Forrest Whitaker i Last King of Scotland.
Ja.
Det är en viss energi och oberäknelighet, liksom.
Ja, verkligen. Jag minns scenen där det här barnet gör honör till han. Och då ser han verkligen stolt ut över sig själv. Och hans män bara ropar och tror att de måste dra sig tillbaka. Mm. Och han typ går sist därifrån medan folk kommer där bakom. Och det är stor risk att han blir skjuten, men han bryr sig inte. Ja.
Det var en bra scen för att visa att män följer honom av en anledning. Inte bara för att han har the biggest guns, utan han är en inspirerande person för hans egna.
Ja, verkligen. Det gjorde att man kunde köpa honom. För tidigare så hade man bara sett alkis-sidan av honom.
Ja, precis. Ja, nej, så... Shit, vad finns det annat för bra grejer att se om den här filmen? För det känns som vi inte är klara med den.
Ja, den ser väldigt bra ut.
Ja.
Typ, hela tiden så är det typ miljoner mil av open plains i bakgrunden, även när de är i en by.
Ja. Ja, det är jättesnyggt fotat och det känns väldigt genuint också.
Ja. Verkligen, om man jämför med typ nästa film vi ska prata om av Uwe Boll.
Ja.
Där var det verkligen liksom, det spelar ingen roll om man glor på den i värsta skitkvalitet, för det finns ingen cinematografi där att prata om som är värd att se. Mm. I den här så känns det som att det var faktiskt värt att glo på den på Blu-ray, för att den är grymt snygg. Mm. Och saker är filmat på avstånd så att man får verkligen uppskattning av filmkvaliteten, cinematografin och upplösningen och allt det där.
Ja, japp. Den är bra, through and through. Förutom flashbacksen liksom, så är den så klockren.
Ja.
Som musiken i filmen också.
Mm.
Musiken i filmen, det är väldigt, väldigt mycket mexikansk folkmusik, antar jag. Jag har inte koll på det faktiskt.
Nej.
Men det måste vara det. Och nästan alltid är det ett band i bakgrunden som spelar musiken ansett liksom.
Ja, det är liksom alltid när de är i städer, vilket är ofta, så är det liksom inte någon filmsoundtrack direkt, utan det är folk som bara lirar musik i bakgrunden.
Ja.
Och om de går ifrån bandet så är det helt enkelt, då har man det bara i fjärran istället.
Jag tycker det här hjälper med att göra världen väldigt levande. För världen känns otroligt levande och happening hela tiden. Med alla statister och barn som man ser hela tiden. Det är saker som händer hela tiden. Liksom. Det här är en värld som folk lever i.
Ja, jag minns typ i finalen när de rider in i generalens compound. För att de vill ha, när de håller på att dra den där snubben bakom bilen.
Mm.
Precis utanför hans compound så är det små hyddor typ. De ser ut som värsta skiten, men det är liksom, ja, men det är där de extremt fattiga som inte är välkomna där inne bor, helt enkelt.
Ja. De som inte har snygga nog döttrar att bli del av generalens harem.
Ja. Nej, hela världen känns väldigt trovärdig, och det är ju det som hjälper med att göra att den känns tidlös.
Mm. Jag tycker upptakten till finalen var otroligt bra också.
Mm.
Det var inte, man visste inte att det var upptakten till finalen förrän första ordet utväxlades till. För att det är så fint gjort faktiskt. Huvudpersonen, han han står tyst bara i ett rum tillsammans med en prostituerad.
Mm.
Och man ser inga ord sägs, men man förstår vad han tänker på.
Ja.
Och det är med filmen liksom, med barntemat, och han tittar på henne och tittar på en bebis och det är tyst, och helt plötsligt så går han till sina kompisar liksom och säger let's go.
Mm-hmm.
Och alla i gänget vet vad det betyder. Men som tittare så fattar man det bara lite efter.
Mm.
Och det är så bra när man liksom fattar att Oh, you're gonna go. och de har den bästa walk in till fight scen någonsin alltså. Det är så jävla bra när de går där på rad med fet swagger, med stora leenden. De vet att det här är the last parade. men de gör det som män i alla fall, så för den här manly honor.
Alla statister som ser, tittar på dem när de gör sin walk där. För alla de verkar också, man ser det i dem att de fattar att det här är inte vanligt.
De här typerna, de är up to no good.
Jag undrar om snubben som hade all det där raklödret på sig, om man såg honom bli skjuten där senare.
Ja, jag hoppas det. Det är en sån där detalj. Jag ska inte förvåna mig. Eller någon som är suspekt, renrakad bara.
Det är någonting att titta efter om man ser om filmen.
Så, ja, The Wild Bunch. En riktigt nedra bra film.
Ja. Verkligen. Definitivt värd att se.
Mm. Nästa film är som sagt en Uwe Boll-klassiker som alla hans filmer är.
Yep.
Darfur, eller Attack on Darfur.
Ja.
Och alltså shit, det behövs som vi måste prata lite om Uwe Boll innan vi pratar om den här filmen.
Ja, han är ju mest känd som snubben som gör skitfilmer baserade på spel.
Mm.
Men han gör ju mer än så.
Ja, och han har mer ambition än så också.
Ja.
Särskilt nu de senare åren så har han ju verkligen försökt göra filmer som är Keeping It Real. Men det är en hårfin gräns mellan Keeping It Real och bara vara exploaterande.
Ja, för verkligen, typ alla hans filmer försöker hantera väldigt seriösa teman. Han håller inte tillbaka direkt.
Nej.
Han är ju ingen vanligt drama eller sånt där, utan det här är seriös skit han håller på med.
Ja.
Han är seriös man.
Han tar sig själv på väldigt stort allvar i alla fall. Ja. Så därför, när är den ifrån? Är det
2010,
ja. Så att det är efter Tunnel Rats, det är efter Rampage.
Ja, det är samma år som Rampage faktiskt.
Jaha, okej.
Okay. Ja.
Alltså den här snubben. men någonting som behöver sägas om han är ju att han har väl typ slutat göra spelfilmer.
Ja, han gör dem fortfarande, men det är inte, han har inga nya projekt igång, utan det är bara uppföljare till gamla filmer som
Blood Rain till exempel.
Ja, Blood Rain, han har gjort 3 stycken där, och så har han gjort snart en tredje Dungeon Siege-film.
Just det! Det är helt otroligt! Och, alltså, bara för att förtydliga här, Rampage, Tunnel Rats, den här Darfur,
ja.
Seed,
yep.
Också. Det här är filmer där han försöker göra riktig film.
Yep.
Det försöker han göra helt klart, men han har inte kompetens, han har inte finkänslighet alltså.
Nej, det känns som att han hela tiden kommer väldigt nära att göra det bra, för att Darfur till exempel, det är egentligen, den har typ ett par gigantiska problem som förstör allting.
Ja.
Medan det är väldigt många saker som ändå är bra utförda i den.
Ja, det finns saker som, alltså, saker som är bra med den. Och filmen i helhet skulle nästan kunna funka.
Ja.
Men, och Alltså jag ser verkligen framför mig hur han liksom, åh, vi måste skjuta mer barn. Ingen annan filmmakare har haft det här, så då kan jag säga att jag har vågat göra det som ingen annan vågat göra. Oh. För i andra filmer så har han ju verkligen sagt det liksom. Oh. Alltså ta Seed, oh, som är en film om en seriemördare,
mm,
som är titeln Seed då. Och den filmen öppnar med att man får se djur torteras och dödas. Ja. För att han ville etablera en du vet, mörk och gritty stämning.
Och senare i filmen så här är en bebis som dör. Ja. Och det är inte bara att den dör, utan liksom, det är en bebis som seriemördaren skickar in videoband till polisen här för mig.
Ja, just det. Ja,
och det är ett band där det är liksom, först djur som sitter i en cell. Och så spolar den framåt och djuret svälter ihjäl och sen bryts den ner med tiden och liksom ruttnar.
Mm.
Och först är det några djur och sen så är det liksom en bebis, mm, som dör och ruttnar och sådär. Och det är liksom på ett mer extremt sätt att döda bebisar på en film.
Ja, och han, och i kommentatorspåret för den lovar jag att han säger någonting i stil med, vi vill att det ska vara mörkt och gritty och det här är jävligt extremt och ingen annan har vågat göra det. För så är han ju.
Ja.
Han är verkligen sån.
Ja. Och Seed, det är, han satt ut för att göra en film som var mörk och deprimerande och japp, han lyckades.
Ja, i ljussättningen i filmen, eller hur?
Ja, den är bokstavligen talat en mörk film. För det är, speciellt i finalen så är det typ kanske 15 minuter åt gången där det är någon snubbe som letar igenom ett hus med bara en ficklampa som lyser upp scenen så att man ser en ljuspunkt typ i mitten av bilden.
Mm.
Där en snubbe som lyser med ficklampa mot en vägg. De ser inte någonting alls.
Och den filmen är verkligen ett exempel på hur det blev inte keeping it real, det blev bara exploaterande.
Ja.
Av våld för cheap effekt liksom. Ja. För att det är någon scen där Seed-snubben slår ihjäl en kvinna med en hammare.
Ja.
Och den scenen är typ 5 eller 10 minuter lång där han bara står och bankar henne i ansiktet. Och det är också, det här det funkar inte för filmen, så ni vet. Man sitter bara där och bad taste, Mr. Ball, bad taste.
Ja, och sen som lustig kontrast så har vi Rampage som också har den här, balanserar på den här hårfina gränsen mellan dålig smak och att vara okej. Okay. Och den filmen känns mer som den hamnade på den bra sidan av. För den, ja, den känns som den funkade.
Ja, den blev jag jävligt överraskad av när jag såg. Den handlar om en kille som vill göra en Anders Breivik, basically.
Ja.
Fast utan någon politisk agenda, utan bara nihilistiskt, måste döda alla.
Ja.
Så han planerar en shootout av en stad och hur han ska komma undan.
Ja.
Någonting, var det med den filmen eller Tunnel Rats som Uwe Boll började köra med skådisarna får improvisera?
Det var i Tunnel Rats som gjorde det först och Rampage och Femme, det var den andra. Och det känns som Darfur hade liknande stil, att det finns en liksom en riktning där storyn ska gå och alla scener är typ planerade, men all dialog får skådisarna hitta på själva.
Ja.
Och det märks direkt, för att i alla hans filmer som han har skrivit eller han, någon av hans kompisar har skrivit, då är det liksom, okej, okay, här är en tysk snubbe som inte riktigt kan engelska, ja, som försöker skriva dialog på engelska, ja, och det ska låta naturligt. Och det blir fruktansvärt.
Ja, ta Blood Rain-filmerna.
Ja.
Oh my god.
Nej, det är det sämsta skiten.
Ja.
Men direkt i Rampage när vår huvudperson pratar med sina föräldrar bara vid frukost,
mm,
där direkt så märktes att, vad är det här? Den här dialogen är mer naturlig än vad man är van vid från typ allt.
Ja, det, inte bara var det överraskande bra för att vara Uwe Boll, det var bra på riktigt.
Ja.
Verkligen. Och Rampage känns som en film som man kan rekommendera utan att behöva hänga på det caveat att ser det som en Uwe Boll crapfest. Den är lite intressant. Inte en perfekt film, verkligen inte. Men dialogen är någonting som sticker ut för den.
Japp.
Och den är lite överraskande i storyn ändå. Jag blev förvånad hur det förlöpte i filmen faktiskt. Ja. Så som man säger, du vet, a broken clock is right twice a day. Så den fick han till på något mysko vänster alltså.
Ja. Nej, för det är verkligen. Han är ju så ofta precis på gränsen att ha någonting som typ funkar, men han går lite för långt alltid. Men den där gången så lyckades det. För det är därför det är lite spännande att glo på hans filmer, när han försöker göra saker for real och det ska vara seriöst. För att man vet inte, okej, okay, kommer han lyckas den här gången?
Överboll med Tunnel Rats var ju likadan liksom. Ja. Det är Vietnamkrigsfilm. Och där visste vi innan att okej, han försöker göra en seriös krigsfilm och så vidare. Hur fan ska det här gå? Aha, vilket skämt.
Ja, för han gjorde, det finns ett Tunnel Rats-spel som släpptes samtidigt som filmen.
Ja, det är bizarr, du vet, switcheroo här med att det gjordes ett spel på filmen. Snarare att han gjorde ett film på spelet.
Ja.
Och Tunnel Rats, alltså... Jag tyckte inte den var särskilt bra, men det var ett ordentligt steg upp för Uwe Boll, det var det definitivt.
Ja, jag gillade den nog lite mer, för jag minns att det var många scener där de kryper runt i tunnlarna och det var riktigt, man satt på spänn, det var faktiskt spännande.
Jo, jag tycker det var en bra idé för en film, att den följer ett gäng amerikanska soldater som försöker rensa tunnlar i Vietnam liksom. Jag tycker det var en ball idé, och jag tycker den jämfördes bitvis ganska bra också, i och med att det var mycket krypande och sådär.
Ja. Amerikanerna var ordentligt screwed, för att de visste inte alls vad de hade att göra med det, för överallt så är det liksom, de som har byggt tunnlarna ligger i bakhåll, är fullt med fällor, och de dör på horribla sätt hela tiden, för att de vet inte vad de håller på med där. Och det blir mer och mer paniken går upp. Så nej, verkligen, jag skulle säga att den är värd att se precis som Rampage.
Okay. Samtidigt som han gör de här riktiga filmerna, fortsätter han att göra de här helt otroliga skitfilmerna.
Ja.
För att Blood Rain 2 spelade säkert in samtidigt som någon av de här liksom. Ja. Som är ett textbook exempel av direkt till video schlock.
Ja, för det just i de här uppföljarna som han gör, de känns ofta som typ studentfilmer. Ja. Speciellt Blood Rain 2 var första som kändes som studentfilm. För att det är så otroligt B. Det känns så otroligt billigt allting.
Det får mig att tänka på In the Name of the King 2, Two Worlds. Också.
Med Dolph Lundgren.
Som också kändes otroligt B. Det kändes verkligen som de hade dragit in lite statister från en Renaissance Fair för att få lite cheap costume designs.
Ja, och där är ju en film skriven av en tysk. Så dialogen är fruktansvärd. Och det makar ingen sens någonting, och ingen bryr sig om någonting.
Nej.
Och den, om man är en crap film connoisseur som kan stå ut med saker som är riktigt plågsamma, så är det nog värd att se, för att kungen,
ja, ja. Kungens borg också, ja. Och kungens rike,
ja, kungens tron.
Ja, kungens tron är nedra stick chair i ett tält någonstans. Och hans borg, det är någon mur de har hittat ute i skogen.
Ja. Man, är meningen att man ska ta det här på allvar eller?
Han pratar om hans kingdom, men det är bara några nollor ute i skogen bara.
Ja. Det är en av hans mest otroliga filmer.
Ja. Men,
In the Name of the King, den första filmen, hade ju $60 miljoner budget.
Helt otroligt.
Jason Statham, Ray Liotta,
Burt Reynolds.
Hur många skådespelare som helst i den, och väldigt kompetent personal inblandad som gör sitt sämsta jobb i deras karriär.
Ja.
Fight koreografer från Hongkong-filmer som... Ja, minns inte exakt vad det var, men det var ju något sånt där typ.
Nej, det var någon big shot.
Ja, typ från Hong Kong. Ja, typ någonting i stil med Hero eller något sånt där hade jobbat på. Och så kommer han hit och säger, det är ju pinsamt.
Ja. Och grejerna får inte komma ut i sin fulla rätt heller, för att kamerarbetet och klippningen är så inkompetent också.
Jag tror helt enkelt det är så att det, ja, i Hongkong så tar de ju och faktiskt repeterar in. Om en shot inte funkade så gör de ju det igen. Här tror jag Uwe Boll var, det ser bra ut.
Ja.
Så det är one take theater.
Lyssnade du på Miami Connection-delen?
Ja.
Där är det ju också lite det. Men där kommer de undan med det, för att det är koreograferat av amatörer som gör ett bra jobb fast för snabbt.
Ja, och de har ju ursäktat att det faktiskt är låg budget.
Ja, inte 60 miljoner dollar.
Nej, för 60 miljoner, liksom Resident Evil-filmerna kostar 40 miljoner.
Ja.
De ser lite mer proffsiga ut än In the Name of the King.
Shit, var det inte någon av dem som kostade bara 20 miljoner också?
Ja, den första kostar 30 och resten kostar 40.
Ja, okej.
Okay. Och för mig de kanske ökade budgeten på den senaste till 50.
Ja.
Fortfarande lägre än In the Name of the King.
Ja, ja, där undrar man verkligen var pengarna gick. Shit, vi har inte ens börjat prata om Attack on Darfuren.
Nej.
Men hej, det behövs proper kontext till herr doktor Uwe Boll.
Ja.
Han har ju tydligen en magisterexamen, eller vad heter det? Doktorsexamen.
Ja.
Ingen vet i vad.
I Tyskland så är det viktigt att man poängterar att någon är doktor.
Ja.
Så det är, japp, herr doktor Uwe Boll.
Det handlar om, alltså Darfur, det vill säga inbördeskriget i Sudan som har varit igång ett tag. Jag vet inte om det är fred där nu, eller ceasefire, eller...
Ja, jag vet väl. Jag
kommer inte ihåg. För mig det var någon slags förhandling 2009, men jag misstänker att det inte är helt chill där.
Nej.
Så den följer ett gäng amerikanska journalister som ska dokumentera folkmord och grejer i Darfur. Och de stöter på en by som de dokumenterar grejer. Och så visar det sig att den här byn kommer att attackeras av de arabfaktionen i kriget. Så att de måste ta ställning och då, på något vis.
Yep.
Och några vill göra det, några vill inte och så vidare. Så, ja, så det är upplägget på storyn helt enkelt. Det här är, du vet, as real as it gets när det gäller keeping it real.
Ja.
I ambitionen i alla fall.
Ja. Mm. Ett problem, det stora, stora problemet med filmen är musiken. För att filmstilen på den försöker ha sån här found footage, dokumentärstil, att det är filmat med handkameror, för det extrema mängder shaky cam.
Ja, det är handkamera rakt igenom. Och,
ja,
och det är naturlig ljussättning för det mesta också.
Ja, det är ju Afrika, så som tur är så är det en väldigt ljus film. För att de filmade den på dagen. Ja. Så det är inte som Seed.
Nej.
Det är en naturlig ljussättning på natten i ett mörkt rum med ficklampa.
Ja.
Nej, men problemet med soundtracket är att det är ungefär som ett spelsoundtrack eller något sånt där. Det är liksom, istället för att det känns som en dokumentär eller liksom ett faktiskt dokument som man kan ta på allvar. Som Threads till exempel. Mm. Där var det typ ingen musik alls. Och det är extremt lite musik. Men det gjorde det att man kunde ta det. Det fanns ingen musik där som typ tog udden av det som hände. Utan det var liksom, man såg typ mänsklighetens undergång. Och det var liksom bara ljudeffekter och det var bara som, here it is, det är fakta.
Threads är förresten en tv-film som BBC gjorde på 80-talet någon gång som handlar om när det blir kärnvapenkrig, vad som kommer hända då.
Ja.
Och det är en väldigt bra film som, det blir inte mörkare än den alltså.
Nej, extremt deprimerande film och mycket av det tror jag är tack vare musiken, för att här brister de musik. För i den här så känns det, jag tyckte att det är lite som om man glor på en sån här History Channel-dokumentär om typ andra världskriget i musikens stil. Att man kan inte ta det på allvar.
Nej, och en grej med musiken är ju att den är också så där afrikaromantiserande med liksom, ja, ah, men nu ska det låta lite typ orientaliskt och grejer. För vi har ju Arab Troops, så de måste få en lite musik.
Ja.
Och det, och de håller aldrig käft med musiken. Nej, det är den där hela tiden av olika slag.
Och den är extremt högljudd. Det är liksom, det var en sektion där det verkligen kändes exakt som ett spelsoundtrack. För att det är en snubbe som smyger omkring. Och det är extremt högljudd med ganska lugn musik. Och sen så fort någon ser honom så kickar den igång till typ action-spåret.
Ja. Okay, klassisk incidental music trigger grej i spel och så.
Ja, och även senare när byn är nerbränd och det är sån här mer sorglig musik, och känns som att japp, det här känns som typ Gears of War eller något sånt där, när man ser någon atrocity och musiken kommer in. Det är exakt som soundtracket är det. Så det är spelsoundtrack när de är som sämst.
Ja. Och hur den är filmad, Subject Matter, det hade varit mycket bättre att inte ha någon musik alls, eller väldigt begränsad musik.
Ja.
För det clashar helt med vad man ser.
Ja.
Du vet, folk, kvinnor och barn som mejas ner, och det är filmat med en handhållen kamera utan artificiell ljussättning.
Ja, för all makeup och alla effekter var rätt bra gjorda. För att man, när folk, alltså det är ju horribelt våld man ser i filmen, och på något sätt så blir man inte berörd av det alls på grund av den musiken.
Ja, det är inte det enda problemet, även fast det är ett gigantiskt problem.
Ja.
Utan det känns också som att Uwe Boll inte lyckas gå ifrån att det känns exploaterande.
Ja.
Det känns som han har ville inte skildra faktiskt mänskligt lidande. Han ville göra en edgy war movie som skildrar du vet, folkmord och grejer.
Ja.
Snarare så att han kan skriva det i sin bok. Att kolla, jag gjorde en folkmordsfilm på ett sätt som ingen annan har gjort. Jag hade 50 kvinnor och barn som dödades. Nummer två hade bara 10.
Ja, men det är flera våldtäkter, flera bebisar som blir mördade, och våld mot bebisar också.
Ja. Lämmar som hackas av var machetas.
Ja.
Mm. Men ändå så sitter man bara där och är uttråkad. Vilket är, det är jävligt synd.
Yep. Ja.
Alltså det kanske låter hemskt att säga att man inte blir berörd av bebisar som dödas, men hej, det är en Uwe Boll-film ändå vi snackar om.
Ja, om det finns ett sätt att göra en publik uttråkad av liksom bebismord och våldtäkt, så det är Uwe Boll som kan göra det.
Ja, och han lyckas. Ja. Han lyckas ta udden av hemskt mänskligt lidande.
Ja, vilket är ganska imponerande. Och ja, alltså alla skådisar som är med i den, det känns som de verkligen tog projektet på allvar ändå. Mm. För man kan köpa alla deras insatser.
Ja, just, vi har inte pratat om de som är med i filmen. Det är ju Billy Zane. Ja. Oh yeah, känd från Blood Rain 1. Och Christina Locken. Känd från typ hälften av Uwe Bolls filmer. Varför är hon med i så många? Vad är det här han har för hållhake på henne? Eller gillar de bara varandra?
Det är det jobbet som finns. Det är inte lätt att vara skådis.
Och sen Edward Furlong.
Ja.
Känd ifrån Terminator 2, antar jag. Vad har han gjort sen dess?
Jag tror han var med i någon B-film nyligen, men jag kommer inte ihåg.
Ja. Och precis som i Rampage och Tunnel Rats, så i den här filmen så har de haft den där stilen som vi kommenterade tidigare om, att improvisera dialog.
Ja.
Och mycket av dialogen tycker jag funkar också.
Ja.
Det är någonting som är bra med filmen. Jag gillar dess kamerastil också faktiskt.
Ja.
Och dialogstil. Men det illustrerar också lite, alltså, om skådespelarna fick göra lite hur de ville när det gäller dialogen.
Ja.
Då betyder det att Billy Zane är skitdålig på att improvisera.
Ja, för han typ finns inte med i filmen ens.
Man har lite close-ups på honom, men han säger ingenting. Han säger ingenting genom hela filmen. Vi gör någonting, Billy.
Jag trodde han skulle vara huvudrollen, men
nej.
För till och med mot slutet så är det liksom de som går och försöker göra någonting mot våldet mot byn, det är ju några andra skådespelare, de som antar var mer engagerade i projektet.
Ja, varken Edward Furlong eller Billy Zane eller Christina Locken som går för det, liksom, det ingripandet i slutet.
Ja, I mean, Edward Furlong kunde man köpa, för han var lite, hans karaktär kändes lite av den stilen att okej, han bryr sig, men till en viss gräns. Han, liksom, ja. han är inte villig att offensera. Mm.
Jag håller med, han var en av de bättre karaktärerna i filmen faktiskt. Han,
ja.
Han såg rätt ut, han betedde sig på rätt sätt, som verkligen etablerade en viss karaktärstyp.
Ja.
Christina Locken, jag vet inte om det finns så mycket att säga om vad hon gjorde. Hon sa lite och försökte se medlidande ut och så vidare.
Ja, hon gjorde inte så mycket. Hennes insats var väl att hon uttalade orden väldigt bra när hon pratade på utländska.
Ja, hon pratade med lite kvinnor i byn och så vidare.
Ja.
Och det var också så här, hon pratade i en scen till exempel med en kvinna som har blivit våldtagen. Och den här kvinnan börjar gråta och så vidare. Och så säger Christina Locken, ja, det måste ha varit svårt.
Ja.
Håller handen åt, det måste ha varit svårt. Ja, men kom på någon bättre film.
Den här gången kan vi nog faktiskt skylla på henne.
Ja.
Det är ovanligt. Man kan skylla direkt på skådespelaren för att det är de som kom på repliken.
Ja, ja. Ja. Nej, jag gillar Uwe Bolls grej här som han har going med att låta skådespelarna improvisera. För att
ja.
det är spännande att se de filmerna faktiskt.
Ja, och det är lite verkligen av ett test av, man får faktiskt se hur bra skådespelarna är på riktigt.
Ja.
För här såg man Edward Furlong, ja, yeah, han är kompetent. Mm. Christina Locken, Billy Zane, skit.
Ja.
Och i Rampage såg också han som spelar huvudrollen, han är grym.
Ja, och hans föräldrar
ja.
Också. Man trodde ju verkligen att det var en familj. Det var så naturlig dialog mellan dem. Det var som vanligt levande där verkligen.
Ja.
Ja.
Alltså, om man har sett House of the Dead, som ju är en av hans mest sevärda filmer.
Ja, det är hans magnum opus.
Ja. Att det är värt, om man har sett den så har man inte sett allt Uwe Boll är kapabel till. Not by a long shot. Det är värt att se någon av de här andra filmerna, för de är helt annat.
Ja, det finns så många nivåer av Boll.
Ja. Det är en av de mest intressanta filmmakarna.
Jo. Ja, men han är ju det,
Det är spännande varje gång en film kommer ut som den uppkommande Bailout, Age of Greed.
Det är så bra, och det är ännu ett exempel på Boll som liksom ser någon hot topic och ja, jag vill göra en film av det där och jag kommer göra det bättre än någon annan.
Ja.
Och bättre i det här fallet, du vet, i Darfur-fallet så är det mer kvinnor och barn som dödas och våldtas.
Ja.
Undrar vad det blir i Greed-filmen.
Ja, den här gången så är det bankers som blir skjutna.
Ja.
Och jag tycker det är på tiden att vi fick någon film eller spel eller vad som helst där bankers blir skjutna.
Ja.
För come on, hur mycket illvilja finns det inte mot dem?
Ja, precis. Äntligen, någon som vågar stå upp mot the bankers.
Ja.
Boll, vår hjälte.
Ja. Det är bara han som förstår folket.
Ja. Ja, oh, men... Ja, jag tror, jag känner oss rätt färdiga där, tror jag.
Ja.
Ja. Vi har pratat i lite mer än en timme, 8 minuter här.
Ja.
Jag trodde det skulle bli typ 45 minuters avsnitt eller något sånt där. Men, ja. Men det var mycket att säga om Wild Bunch och mycket att säga om Boll.
Ja, Boll, han är mycket mer intressant än typ alla andra filmmakare.
Bra mycket intressantare än Bay i alla fall.
Ja.
Du vet, Boll, han gjorde en call-out på Twitter eller någonting sånt där. Det var någon intervju som han sa, pratade om hur skit alla andra regissörer är. Och han namngav specifikt Michael Bay och Eli Roth.
Och om man gör en count av mängden filmer de har gjort som faktiskt är bra, speciellt mot Bay, så vinner ju Uwe Boll tveklöst.
Ja. Ja, och ibland så handlar det inte om kvalitet på filmmakeri. Ibland så handlar det om bara ren maxi och hur intressant det är helt enkelt.
Ja, för Bay, det är ju en sån här regissör där man vet exakt vad man får. Med Boll så är det liksom, man vet inte vad man får.
Nej, nej. Ibland får man en Rampage.
Ja.
Ibland får man en jävla Blood Rain 3. Som är, och In the Name of the King 2. Ja. Som man har gjort också i senare dagar. Samtidigt som man gör alla de här seriösa filmerna.
Ja.
Alltså den där mannen. Ja, nej, nej. Let's,
yep.
Let's shut this down.
Yep.
Yep. Hej då. Hur mycket tror du vi editar showen?
Det är väldigt lite, känns det som.
Ja, ja det, och det är det.
Ja.
Det är ingenting som klipps bort nästan, bara ibland typ när en telefon ringde mitt i.
Ja.
Sånt där. Men annars är det bara rätt och slätt rakt igenom och sen bara skiffla in någon pre-stinger som vi kallar när någon, ja, sa, någon sa någonting roligt, så det har vi i början.
Yep.